Podplay.
Här i den lilla glasburen med mig och Anita Skolis. Skidåkerskan lite Skolis.
Ja, visst, tänkte jag ändå är Skolis för dig.
Ja, nu ringer Gabriel om Vasaloppet.
Jaha, det kommer inte ske. Och Skolis ska inte med på Vasaloppet.
Slöfock.
Kalla mig för vad du vill.
Kalla mig för vad du vill. Jag tänker på det när vi pratar om våra barn i skidbacken.
Ja.
Så tänker man ju så här, men barn blir ju liksom, ja men barn, det är den klassiska psykologiska experimentet, barn gör inte vad vi säger utan barn gör som vi gör. Men just tycker jag i skidbacken så tycker jag liksom inte att det stämmer. Det här syns det väldigt tydligt att det är en uppförsbacke för en del att liksom köra in i kaklet. Och en del börjar pipa, men det blir också väldigt tydligt att det oftast är den förstfödda som piper.
Det förstfödda. Och du som har två kullar då, skulle du uppleva att det är samma med båda förstföddingarna?
Precis tvärtom.
Ah, så då håller inte teorin.
Nej.
Den sprack direkt.
Välkomna till Lille Lördag. Ja, vi kanske kan säga välkomna till nya Lille Lördag i den nya världen 2021.
Ja, precis. Det här är då oxens år enligt den kinesiska zodiaken. Och det är ju någonting jag föredrar att prata om. Jag tycker att den kinesiska astrologin är ju otroligt pricksäker. Både 2019 och 2020 skulle ju vara två riktiga rövår enligt zodiaken. Och det har du fått rätt i. Men nu i
vem är denna zodiak?
Vem är det? Vem är han? Hen, hon. Nej men, och nu vänder det. Nu vänder det från och med 1 februari. Så nu kliver vi in i en god tid. Vi är i råttans år fortfarande. Det är en jävla skitråtta kan vi ju alla konstatera. Utan nästa år ska det ju verkligen vara bra. Och de här, det är ju 12 stycken djur som kännetecknar de här. Så nu är man liksom på, nu är vi liksom på oxens år i cykeln.
Stabilt, tuffa på.
Stabilt, roligt, lustfyllt, mycket kreativt, roligheter kommer ske, ekonomin stärks och så vidare. Ja, det kan vi behöva tycker jag efter 2 skitår.
Ja, det tycker jag verkligen. Nu
för det var ju faktiskt så att väldigt många tyckte också
ska
att...
Ska vi rysk kaffiars?
Kaffiars. Det var ju väldigt många som tyckte att... även 2019 var ett skitår. Så
ja.
Såg så mycket fram emot 2020. Jag läste ju då horoskopet redan i 2019 och stod så här, men råttan så, det kommer ett riktigt rövår för dig. Så här, glöm allt. Liksom bara pausa allt till 2021. Jag bara så här, fuck. Inte 2 rövår på raken.
Mm.
Och nu händer det.
Precis. Men 2020 var ju rövigare än rövigast.
Det var nog det rövigaste på länge.
Det var
cirka 100
år. Det var babianröv.
På cirka 100 år. Ja. Andra världskriget var ganska rövigt också. På
först också.
Ja.
Men ja. Nej, men det finns ju alltid grader i helvetet. Och det, ibland så tycker jag att det är en ganska bra strategi. Jag precis läst några böcker om Nordkorea. Och då känner jag så här...
Du har, vänta, ta. Nej. Det här måste vi frasera om. Du har läst några böcker om Nordkorea. Hur mycket vill jag höra hela sanningshalten?
De var tunna. Nej men, alltså, det är ju så när jag läser böcker. Jag kanske inte läser varje ord. Den ena läste jag till frukost. Och den andra läste jag på paddan. Nej men jag är väldigt, väldigt intresserad av Nordkorea just nu. För att det är verkligen världens mest slutna land. Och det är liksom... Jag tycker en ganska bra jämförelse som jag kom på lite i natt när jag inte kunde sova. Att, så här, att man stänger ett kylskåp. Man vet att det är någon form av lampa där inne. Men man kan liksom inte, det kan vara så här glada morötter som dansar omkring. Det är så här, man stänger och sen... Man har liksom ingen koll på samhället. Det är helt stängt.
Precis. Det här är ju alltså Lille Lördags version utav Filip Hammar. Om ni alla undrar när det kommer till skarvande. Men och filosofin runt kylskåpet har alltså lett henne i raka spåret in i Nordkorea. Jag undrar om det var Nordkorea som väckte tankarna om kylskåpet eller kylskåpet som väckte tankarna om Nordkorea.
Nej, det var Nordkorea som väckte tanken om kylskåpet, det måste jag erkänna.
Okej, vad skulle du säga är topp 3 mest spännande med Nordkorea just nu? Eftersom det är ett land som ändå är väldigt aktivt på att vara så slutet.
Men alltså det med Nordkorea är ju att de, han, deras nuvarande ledare som har då ärvt den här, vad ska man säga, tjänsten eller så kallade ledarrollen av sin far.
Och du vet inte liksom riktigt ens vad Nordkorea har för statsskick.
Det är sant.
Det är då en nekrokrati kan jag berätta för er lyssnare. Nekrokrati är alltså en form av liksom styre som dels förs av en person som redan har dött. Men också har satt standarden för landet. Så egentligen så alla som är ättlingar till Kim Jong-un var väl den första, va?
Ja, precis.
Ja, de kommer ju då föra hans regim vidare. Och så nej, länge alltså, de har makten så, ja, och inte störstats utav folket, vilket inte kommer vara most likely på många hundra år.
Precis. Så kommer det vara så här. Men det är så här, de har ju lite olika, de kallar sig själva då för en republik.
Mm, jo, men det är det ju indirekt, ja.
Mm. Och Che Ryong-hae har representativa uppgifter, medan Kim Jong-un är då ledaren.
Precis.
Men sen har de också Kim Tok-hun.
Ja, det är hon. Är det en hon, va?
Och det är då syrran.
Precis, för det har ju varit lite omdiskuterat här i tidigare höstas om Kim Jong-il faktiskt hade gått ur tiden efter en bypass-operation, va?
Mm-mm.
Att han inte hade överlevt och man kunde liksom inte riktigt fastställa det här. Olika läkare vittnade om hur han hade gått bort under operationen. Sen så några glada veckor senare så syntes han då inviga en fabrik. Men vi vet ju inte, eftersom vi inte vet någonting om Nordkorea, om det här är gamla bilder som manglas ut. Vi kommer ju inte veta om han har dött förrän som flera år.
Det är ju liksom galenskap på hög nivå i Nordkorea och ibland känns det som att de öppnar upp lite. De tackade ju först ja till att få lite hjälp av USA inför corona.
Mm.
Men nu har de liksom stängt alla gränser och de få människor som har fått tillträde där, bland annat den här danska kocken som gjorde då en hemlig dokumentärfilm som visades förra året. Han säger så här, det finns ju typ ingen mat. Alltså folk är ju så smala och för de har ju dels stängt gränserna till Kina och dels producerar de ju inte särskilt mycket själva.
Så. Nej, det är ju svält. Det är ju massvält som pågår i landet.
Precis. Och nu har ju då Kim Jong-uns syster Kim Jo-jong har blivit börjat få någon topproll och hon verkar ju vara liksom the badass cop till honom. Så att hon håller ju på och river upp avtal och hotar med enarna. För det som hände var att det var några nordkoreanska avhoppare som skickade alltså flygblad med ballonger från Sydkorea som då spricker och som kommer ut sådär då. Och då blev hon så jävla arg att hon typ sprängde, såg till att samarbetskontoret då i Sydkorea sprängdes. Eftersom hon tyckte att de hade då ingen koll på avhopparna där i Sydkorea. Så att, ja.
Nej, men ingenting är väl förvånande som kommer ur Nordkorea. Vi ska ju inte glömma bort att det var ju också Kim Jong-il som också hade gjort alla hole in one på en 18-hålsrunda och var så hade bättre handikapp än Tiger Woods. Precis som Idi Amin som då liksom tävlingssimmade och liksom slog olympiska mästare gång på gång. Men alla andra simmade ju jättesakta såklart, för det är ingen som vill vinna över honom. För avrättas man ju. Det är ju så jävla lätt att vara diktator. Du är ju en treåring som aldrig behöver växa upp.
Och det är också det att eftersom de indoktrineras i det här och hjärntvättas att de här ledarna är då experter på allt.
Ja.
Allt från skidåkning till sömnad hit och dit.
Det är lite som våra lyssnare tror att du läser väldigt många böcker.
Snabbt under frukosten.
Och du skulle också avrätta mig nu eftersom jag avslöjade den bluffen.
Precis, precis.
Så ni kommer inte höra mig mer i Lille Lördag 2020.
Nej, jag ska äta upp henne också. Men jag tycker att det är liksom helt sjukt att man då man skiter liksom i allting. Alla regler, man lever på något sätt sin egen. Ja, man sätter upp sitt eget reglement så att säga. Liksom.
Ja, men det är som vilken dålig relation som helst. Mm. Det som är mest liksom beklämmande är ju att de här sitter liksom och har så mycket makt och så mycket kärnvapen och är så pass opolitliga. Så att så här, det är ju som att hela världen är ett klassrum. Och längst ner i liksom vänstra hörnet så sitter det där riktiga problembarnet som liksom kan ställa till det för alla andra om inte den liksom hålls i schakt. Och det kan ju vara på olika sätt. Genom smicker, krås och rena hotelser.
Ja, och sen så är det precis som du säger, som man inte vet om den propagandan som visas är så här 4 år gammal eller en månad gammal, så är det helt omöjligt för alla liksom utländska bedömare och så här kunna avgöra vad som händer där inne. Och nu senast då majmarschen, då visade de ju en stor missil då, kärnvapen. De skiter liksom i alla överenskommelser. De tycker att de står utanför det. Och så går de omkring med sina små kliddriga hundar. Det är sådana vita, vad är det för sort?
Pekingeser.
Ja, någon form av pekingeser. Det är något läskigt över det där, att det alltid ska finnas något mjukt. Att så här, de kan avrätta människor så där, till och med sina egna syskon.
Men gråta blod ifall deras hund skulle så här bryta en tass.
Mm. Känner du igen dig?
Absolut. Alla där
det är bra att inte gilla djur.
Fick du det sagt? Jag gillar djur jättemycket. Jag har ju haft djur hela mitt liv. Det här är liksom en större
stor. Ja, men ingen har överlevt.
Mina har överlevt. De har fått avlivas. För att de har levt för länge.
Du var såhär svältighet, gett dem en litet popcorn.
Nej, men alltså, du vet när Paston dog, alltså min katt, sista katt som jag
Paston?
Hade. Paston? Paston, ja. Jag hade katten Paston, han bantade ju på Aftonbladet. Hon trodde han var så tjock. Han var så övergödd den där katten.
Bara hade du en katt?
Jag haft tre katter. Tusse, Sotis och Paston. Och Paston var den sista katten jag hade.
Klassiskt namn.
Och då sa jag att aldrig mer ska jag ha en katt efter detta. Och då, han bantade i alla fall på Aftonbladet TV, ett program som Per Lernström för övrigt var programledare för. Så en gång i veckan så fick han gå på sim på ett djursjukhus. Man stoppade ner stackars Paston i ett badkar eller akvarium var det faktiskt. Och så fick han på sig en liten kattflytväst för 30 kilo och så fick han simma för glatta livet.
Men vadå, varför hade han blivit så mätt?
Han hade fått en barnvakt under en period när jag var och filmade Expedition Robinson. Och jag hade köpt fel kattfoder till honom på djursjukhus specialisten för feta katter. Det fanns ett bantarfoder, men jag hade köpt fel foder som jag hade gömt långt bak på en hylla. Och sagt såhär, det här ska jag inte använda det som står på golvet. Min ganska nerökta kattvakt Sofia kan vi kalla henne. Hon lyssnade inte på instruktionen, utan hon tog det här fodret då för vildkatter i princip, som var ett utomhusfoder. Så när jag kommer hem och hittar Pastor, då är han klotrund och väger glada 23 kilo.
Men du kan ju inte påstå att han var typ en sylfid när du åkte.
Nej, han var inte en smal katt. Men
man döper inte en sulfin till Paston.
Han låg på ungefär glada 14 kilo då. Men hade nästan gått upp det dubbla när jag kom hem.
Nej, jo. Och hur länge var du borta?
I 3,5 månader.
Jaha, så pass länge.
Ja.
Och vad är ditt starkaste minne av... Alltså,
Paston var ju med in i Kalles relation. Mm-hmm. Alltså Kalle som mitt första år. Ja, så Kalle fick alltså avrätta honom.
Men gud, är du en cat lover?
När jag var och spelade in en långfilm.
Mm-hmm.
Så då fick han sin sista måltid, och vilket var gåslever, tonfisk och ostbågar. De tre måltiderna han tyckte var allra bäst om. Och han var så stor så han ville aldrig somna in. Då fick jag honom en extra spruta.
Nej, du är ond, du är en fider.
Nu kan jag skratta åt det, för det är ju över 10 år sedan han dog. Oj, oj, oj. Men det var verkligen synd om Pastor.
Du var en fider, du och Sofia.
Ja, vi var så fiderar. Det var inte alls det här vi skulle prata om.
Nej, det var inte alls vi ska prata om. Men vi ska prata om nya Lillelördag.
Ja.
Som går under namnet Vandrande pinnen.
Vi kommer att ha ett stort segment i Lillelördag som heter Lillelördag Stories. Vi har ju saknat själv våra de här crime-poddarna lite. Så jag och Ann kommer alltså välja ut varsitt ämne som vi brinner för. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett crime-ämne, även om det ligger nära till hands. Utan det kan vara lite spännande historia om nästan vad som helst.
Bland annat kommer det vara det här.
Is this quivering mass of irreconcilable contradictions?
I'm gonna be both. I'm gonna be adored by church ladies and the gays.
Yeah, the sexuality, the spirituality, the sensuality. That's exactly who I am.
She's just a beautiful fountain of goodness.
It's me.
100% Dolly is an extractive capitalist.
I always say I give God the credit, I just want the cash.
In terms of cultural power, I think she's like second to Walt Disney.
This is Jed Abumrad from Radiolab More Perfect. For the last 2 years, I've been following Dolly Parton around the world.
Sen kommer vi även prata om historien bakom champagnehuset Louis Rodeur och champagnen Kristall. KB-mannen, som är då förlagen till Bibliotekstjuven, den som kändes nu som repris på SVT under julhelgen.
Och jag har också plockat upp Lorena Bobbitts penis, så det har jag inte gjort, men
ja. John Bobbitts avhuggna penis.
För det har kommit en ny dokumentär som jag tycker har lite nytt ljus på hela den här historien om kvinnan som blev svartsjuk, skar av sin makes penis och slängde ut genom dörren.
Ja, och sen kommer vi prata om någonting som står mig varmt om hjärtat, lite mer historia. Det fanns ett palats förr i tiden i Kungsträdgården som hette Makalösa. Jag ska berätta lite om det. Det tycker jag är väldigt spännande. Jag hade så gärna velat att det var kvar, nämligen.
Precis, och där skulle vi ha bott. Och ett gosliver. Har du några nyårslöften?
Nej, jag är alldeles för rädd för det. Jag svärtar utav 2020, trots att det är ett optimistiskt år vi har framför oss. Så jag är försiktig. Men du har väl ett dilemma, tror jag?
Det har jag. Jag fick ju då i julklapp av min kära kar en ring. En jättefin ring. Med en katt. Någon form av diamant. Ja, den var väldigt fin. Jag vet inte om det var så mycket jag.
Nej.
Nej, men så att nu håller jag på och säger, ska jag lämna tillbaka den och byta in den då mot, eller liksom lägga till och få en bröllopsring istället.
Vad då, ska ni gifta er nu?
Nej, men här är mitt dilemma.
Vänta, okay. Vänta. Åh, gud. Nu svartnar det nästan framför mina ögon.
Lyssna då på dilemmat.
Ja.
Dilemmat är ju då att vi... Mattias friade ju då. Då var vi ganska liksom nykära. Vi hade varit tillsammans något halvår. Det var på julafton 2013. Jag var gravid. Jag hade precis ramlat ner för trappan till det hyrda liksom, skidhuset. Och det var mycket tragik kring det här. Liksom, med det här barnet. Och då, hur som helst, det var stark kärlek och jag var så lycklig. Och jag blev ju så chockad när han friade. För att han hade ju då beställt en tavla med ett palindrom. Så att man såg ju inte vad det stod på tavlan. Man fick ju utröna, vill du gifta mig, bland massa andra bokstäver. Det var mycket avancerat. Och han blev så stressad då när barnen började öppna julklapparna. För han skulle ju fria då senare på kvällen. Han var så rädd att de skulle råka öppna det här paketet.
Han friade på julafton igen?
Nej, han friade på julafton. När vi var i Ramenbergen.
Jaha.
Men han hade tänkt göra det på kvällen då när vi satt åt middag och lite sådär. Men han blev lätt stressad och blev orolig att barnen skulle öppna fel paket. Jag vet inte varför han var tvungen att lägga det under granen. Hur som helst så var det då att jag öppnade och öppnade paket på paket. Jag stod i ett underställ. Jag kommer ihåg att det var lite hål där vid musselurvan. Så att det kanske inte var representabel som jag borde. Och jag öppnade liksom paket efter paket. Han hade slagit in och slagit in då för att det skulle vara lite spännande. Hur som helst så friade han och vi var så lyckliga och det var bilder.
Världens längsta dilemma. Ja.
Ja, men nu kommer dilemmat. Att nu så har vi ju pratat om att vi ska gifta oss flera gånger och sen när jag har blivit gravid. Och sen, det är ju någonting att jag känner att han liksom, han vill ju gifta sig men inte på det sättet jag vill.
Och vad är det för sätt du vill?
Ja, men jag vill inte gifta mig stort men jag vill ändå gifta mig. Men nu har jag förstått att han är
men,
så...
vänta. Vad sitter du och säger till våra
Nej,
lyssnare?
Nej, jag skulle gärna åka till Paris Vänta. Med dig och några till och gifta mig. Jo, jag har ändrat
mig. For reals. Ja, för första inbjudan så kom till bröllopet och sen återkallades. För det var ju ungefär 300 gäster. Så jag bara undrar vad du tycker är ett litet bröllop. Vad är,
ett inställt bröllop. Är också ett bröllop. Ulf Lundells nya. Den är ju bra.
Den är bra. Ja, men släpp den nu.
Hur som helst så är det här fram och tillbaka nu. Och nu har jag lackat ur lite.
Jaha, oväntat.
Nej, men jag tycker så här. Och det här är till mitt dilemma. Om man nu slår på stora trumman, är jättekär, vill liksom ha lite cojones, fria. Det hade han ju ändå liksom. Menar, han hade inga barn, han gav sig in i mitt liv hit och dit. Måste man inte någon jävla gång fullfölja då? Och då sa jag att kanske vi gifter oss i sommar på Gotland. Lite så här opretentiöst. 50 gäster. Ja, men liksom, det kanske till och med blir en överraskning på min födelsedag. Fast nu blir ingen överraskning.
Du börjar planera den.
Och jag märker att det tar emot. Och så säger jag så här, men då tar jag med ringen.
Nej, men alltså.
Nej, man måste ju ändå på något sätt ställa
du, liksom,
krav.
Du, dina krav, det är ultimatum. Det är liksom inte okay. Krav.
Det är samma sak.
Nej.
Nej, men hur som helst, det här är mitt dilemma då. Då tycker jag så här, antingen gifter vi oss i sommar eller också så skiter vi i det. Då får vi vara förlovade resten av livet. Men jag tycker att det är lite fegt. Och då har jag förstått att han är stressad. Ett, för liksom svensexan. Och två, för han gillar ju inte att stå i fokus. Han kan ju inte ens säga god jul och skål utan att få liksom svettattacker och hjärtflimmer hit och dit. Så då är dilemmat. Hur ska vi lösa det här då? För ja. Han vill ju inte. Han vill ju, men han vill att vi ska åka till Paris, han och jag typ. Och så är ett vittne, någon gammal så här, fransk bagare som skriker baguette tillbaka. Han klarar inte av att stå i centrum. Jag måste alltså supa ner honom eller så här, valiuma ner honom för att det här ens ska gå genomföra. Har jag rätt att ställa krav?
Men alltså så här, det är det här som är dilemmat för mig. För att så här, du ställer ju inga krav, du hotar ju med ultimatum. Det är så du får igenom alla dina propåer hemma. För mig är ju du en Kim Jong-un i hemmet. Det är så här, vill du inte det här, då gör jag slut. Det är alltid det som är alternativet för Mattias. Så det är så, och så har det ju funkat så länge du och jag har jobbat ihop. Vill du inte det här, det blir inget.
Men det blir ju aldrig något, så jag vet inte, det kanske inte är så.
Nej, men då kanske du ska byta strategi då.
Nej, men jag frågar ärligt så här, hur ska vi lösa detta? För vi vill båda gifta oss med varandra. Jag vill gärna gifta mig innan jag hamnar på pensionärshemmet. Och jag bara undrar hur vi ska lösa det.
Jag tycker så här, till att börja med så kommer 2021 fortfarande vara ett ganska skakigt år när det kommer till liksom coronavaccin etc. Folk kommer inte vilja komma på ett bröllop.
Det kanske är bra.
Om ni gör det kostnadseffektivt ska ni absolut köra i år. Mm-hmm. Om han vill ha en litet scenario. Sen känner jag Ann Söderlund rätt. Så hon kommer ändå dra på någon stor middag och fest år två. För att så här, fira in detta bröllop lite extra. Mm-hmm. Så antingen så styckar ni upp det. Och så har ni en litet intimt bröllop nu i år. Och så skjuter ni på festen till nästa år. Så får ni liksom det bästa av båda världar. Mm-hmm. Och då, i och med att ni har liksom postat festen ett år, behöver ju inte han stå i fokus och hålla tal och såna saker. Och sen ska ju faktiskt inte brudgummen hålla tal till tjejen. Det är ju bara ju enda som har brutit den traditionen i prins Daniel.
Men det var väl ett fint bryt.
Ja, men du kommer ju inte få samma leverans.
Nej, det fattar jag också. Men dilemmat är fortfarande så här, vad tycker du? Om man friar och så står på stora trumman, ska man då inte ta ansvar för frieriet?
Jo, det är klart man ska ta ansvar för frieriet, men inte under ett ultimatum. Jag tycker att så här, er situation har ju förändrats avsevärt från, hur många år var ni ihop? 7?
8.
Ja, 8. Det är ju jätteskillnad på att vara ihop år 1 och år 8. Alltså jo. År 1 är man ju nykär och man är liksom fångad i en galenskapskropp. Mm. Och då gör man ju många galna beslut som man kanske inte gör år 8. Men
han borde inte ha friat, är det du säger? Kim Jong-sun 2 svar, är ditt
svar.
Då tackar vi Kim för... Nej, men jag menar allvar. Jag tycker ändå, jag kommer ihåg min syrra.
Ja, men du har ju redan bestämt dig. Det är inget dilemma för dig.
Nej, men jag tycker att kvinnor ofta får bära liksom så här, typ hundhuvudet och vara så här morska tantaloror som står med kaven i högsta hugg, liksom typ Åsa Nisses Eulalias. Att man får bära hundhuvudet, men det är inte jag som har friat till honom, han friade till mig. Jo, och sen vill han inte infria.
Nu ska vi inte, nu ska jag inte liksom så här spoil the moment på något sätt, men varannan vecka vill ju du skilja dig från honom. Utav
ja,
olika orsaker.
Men nu vill jag gifta mig.
Ja, men då är det lite svårt att veta vilken, var någonstans i din cykel du är. Som jag också hade varit Mattias, hade jag varit ganska rädd för det här.
Men du svarar ju ändå inte på frågan. Tycker du inte att man ska ta ansvar
jo,
för en sån stor kärlekskist?
Jag säger
du själv har gift 3 gånger.
Nej, 2. Ja, ja. Men jag säger ju bara att det är en jävla skillnad på att bli friad till år 1 och sen återuppta det frieriet år 8.
Jag fattar.
Det kan komma med en annan typ av konsekvens. Om ni fortsätter vara lika så här stadiga och inte göra slut med varandra när ni får ett infall.
Han har aldrig gjort slut med mig.
Nej, det är bara du som gör slut med honom. Då kanske han skulle känna sig mer trygg. Så jag tror att så här, dilemmat för mig är mer så här, kan du göra honom trygg i frieriet?
Fast det har inte med det att göra, älskling. Det har att göra med att han inte vill stå i centrum.
Ja, vad tycker ni, kära lyssnare? Ni får gärna skicka in det här. Jag tycker ju som sagt att det här är ett väldigt stort dilemma jag med. Jag har svårt att
få
facit här. Det var så intressant. Vi satt här i poddstudion och kom in en person som skulle vara någon form av tekniker. Och han var så fruktansvärt dålig energi. Så att, och jag såg lite så här roliga grejer på Netflix. Jag hade klippt ihop Best of 2020 i stand-up-väg. Och så var det Tom Segura som är en av mina favoriter. Och han berättade då från hans jätteroliga stand-up. Om ni inte har sett den så kolla på den. Hans Netflix-special från 2020. Om en person som man träffar som är som en doorman på en bank. Som också har så dålig energi så det känns som att han blir förgiftad. Någonting man verkligen inte vill uppleva. Liksom. Det var lite samma känsla här.
Men vissa människor är ju helt enorma med sin energi. Alltså.
Ja.
De kommer in i ett rum och bara, men gud, alla typ bara faller ihop och blir så här nedtryckta i gyttja.
Ja.
Men det är liksom en maktpositionering. Och det, många tycker jag, surkvinnor har ju den.
Ja.
Att säga, ja nej det var inte det här bra, då ska jag sitta och sura, även fast det är 20 andra människor som har roligt.
Men jag har levt med en sån man som varit så här, om jag är missnöjd, då ska alla andra i sällskapet också vara missnöjda, för att då blir det rättvist. Så den, så här, om vi kunde vara på middag exempelvis, då vad heter det, blev han sur för någonting. Då skulle han förpesta stämningen för alla i middagssällskapet. Mm. Och sen så storma ut och göra drama scen. Så att alla skulle vara så nej, nej, gå inte. Alltså väldigt ung relation såklart. Men liksom, jävlar vad speciellt det. Mm. Med någon som bara så här, mi.
Nu tycker inte jag att det kunde ingen som lyssnar på mig. Eller vid de middagarna där folk så här sitter och så här skuddmissilar det de vill säga. Att så här, ingen lyssnar på den andra, man är bara så här beredd. Precis när det så här, ändelsen slutar så bara, in med sin skuddmissil. För nu vill jag synas, nu vill min bombardemang, nu ska det höras.
Mm.
Så kan man ju vara lite till mans själv, och det får man väl vara. Men vissa är ju alltid så, och jag tycker ändå att det här har utvecklats. Man tänker när man satt på middagen när man var 20 och man satt med liksom, jag ska inte nämna några namn, men många så här star rookies. Och man var så här, det var nästan som så här slåss. Och de bara snackade för snackandets skull. Och så kommer några tjejer som sa något briljant. Nej, det bara hastades förbi. Så där tycker jag ändå att, nu tycker jag det är faktiskt nästan tjejerna som pratar med på middagen.
Mycket mer. Vad var nästa grej då?
Ja, jag har kommit på två nya ord.
Nämen. Ann Söderlunds, kan vi få en liten vignett för det här, Magnus? Ann Söderlunds nya ord. Ann Söderlunds nya ord. Ja, jag vill bara veta vad jag ska säga, för jag har Ann Söderlunds nya ord.
Men så här är det. Det är två ord som jag har kommit på som jag tycker är lite intressanta inför 2021. Det är livsslarver och hastkärlek.
Oj, spännande.
Det är ganska fina ord.
Ja.
Nej, men det som jag har tänkt på som mitt, vad ska jag säga, inte motto men som mitt nyårslöfte till mig själv, det är att det blir väldigt tydligt att många människor innan corona har varit livsslarvers.
Mm.
Att man tar ett allting för givet. Ja, men så här kommer alltid ligga på den här nivån där vi kan resa, ha det härligt, gå ut, bla bla bla. Man har inte betänkt att det ska kunna ändras och inte så här drastiskt. Och dels tycker jag med kärlek att man är så här, ja, men gentemot sin partner är väldigt lätt att vara liksom kärlekslarver. Man säger saker man inte menar, man liksom, man slarvar på för att man tänker så här, men gud, hen kommer ju aldrig lämna mig, och nu är det lite tjatigt, men så här, vi kör väl på i liksom vardagsgeggan för att man är säker på att inte bli lämnad på något sätt.
Mm.
Man tänker så här, vad ska vi lämnas för nu då till exempel.
Mm.
Och då, det handlar liksom om allting, att man så här inte utnyttjar det till det sista. Så läste jag så här en väldigt känd brittisk filosof som häromdagen skrev så här, året innan han fick cancer så gjorde han en intervju i The Guardian och blev så jävla hatad av resten av den filosofiska kåren, om man ska säga.
Okej.
Okay. Så att liksom, han fick inte ett jobb. Alla tyckte att han var helt vidrig, förutom så här kompisar och gamla kollegor som ställde upp och så här. Och sen så fick han precis veta att han hade cancer. Och visste att han fick reda på att han hade ett år kvar. Och då sa han så här, jag har ju levt med de här filosofiska frågorna i liksom hela mitt liv. Det har ju varit mitt jobb. Och först nu så förstår jag vad det hela går ut på.
Mm.
Det är att känna livstacksamhet. Och jag har inte kunnat göra det på riktigt förrän nu. När jag vet att det är så här, jag är nere på botten. Han har en kvinna som han älskade. De gifte sig, en ny tjej. Och så dog han ett år senare. Han säger så här, jag känner så mycket tacksamhet inför livet. Även fast jag är nere på botten.
Uh-huh.
Och då kände jag så här, fan vad tråkigt att vara en livsslarver. Tills man typ får veta att man snart inte finns längre.
Mm.
Så jag tycker att så här, jag ska sluta och livsslarva.
Precis. Mm. Det är jättebra råd.
Eller hur?
Alltså att man verkligen så här, låter ju, men oftast, det här är intressant för jag skriver, håller på att skriva manus nu liksom. Och när man då ska koka ner liksom vad saker och ting är, så blir det, landar man ofta i klischéerna.
Ja, ja.
Och klischéerna är väldigt bra när du kommer till liksom manusskriveri, för att det kokar ändå ner syvende och sist vad saker och ting är. Mm. Det får vara platt och banalt.
Ja.
Fånga dagen. Det är det det handlar om.
Ja.
Och det är ju liksom det mest slitna ordet på 20-talet. Liksom. Men det är ju finns ju fortfarande något i det.
Jo, men jag tänker också så här, om vi ska gå tillbaka till Pretty Woman-filmen och alla andra kärleksfilmer i världen, så var ju de fram till MeToo och liksom uppbyggda efter Harlequin, vad ska man säga, strateginormen att så här, men lite så här liksom lite så här tjej som hamnat lite fel i livet fångas upp av en äldre man med kapital och erfarenhet typ som en vit, alltså prinsen på den vita springaren liksom.
Mm.
Och då kommer vi direkt vidare som en liten brygga där till mitt andra ord.
Men det är det jag tycker är så intressant med hela liksom, den feministiska utvecklingen. För vi kan ju uppleva att vi är så här, både jämställda och att vi i alla fall i, som sekulariserade kvinnor i väst har en ganska stor möjlighet till att självförverkligande.
Ja.
Att vi är så otroligt jämställda. Men fortfarande så studsar vi och speglar oss hela tiden med en man. Mm. Vi speglar oss sällan med en annan kvinna. Och är det en annan kvinna som vi speglar oss med, så tänker vi så här, hon har haft tur, hon har haft männen bakom sig. Mm. Hon har slagit... Alltså så här, hon är inte faktumet, utan det är fortfarande männen bakom henne som är faktumet. Så länge vi studsar mot en manlig dominans, då finns det fortfarande ingen riktig jämställdhet.
Nej, nej.
Det är den största livslögnen som så många går och bär på, tror jag.
Och det tänker jag också så här, vad blir då nästa grej? Man tänker så här, först kom MeToo och då har ju det blivit en liksom moment. Och sen så kom ju ja, men, rasismen, vardagsrasismen, Black Lives Matter. Och nu har man satt liksom... Ja, men, vad ska man säga? Nu är det väldigt fokus på det. De har liksom faktiskt ändå plockat bort så här 150 historiska statyer runt om i världen. Ja, men, så här, det händer grejer, det kokar. Liksom, man har ögonen på sig, man kan inte bete sig hur som helst. Man har också börjat omvärdera, jag har verkligen börjat omvärdera min vardagsrasism. För jag pratade med en brunhyad kompis och hon sa så här, men vet du, alla är rasister mer eller mindre. Om vi bara säger, det är bara så det är, men så länge vi kan erkänna det så kan vi i alla fall tänka på det. Och försöka förändra det.
Absolut.
Det kommer inte ske liksom på ett år att så här, vi inte tänker på vardagsrasism. Som till exempel, åh vad fint hår, vad lockigt, vad fint hår är det, så här afrohår eller? Alltså det är bara smådutt grejer. Ja. Tänker, så här, jag är bara gullig och vänlig och försöker hjälpa till.
Mm.
Och jag berömmer. Men det är liksom bara ligger där och pyr.
Nej, men och det tycker jag har gjort en, där måste jag säga att tv-bolagen har gjort en sån jävla ansträngning. Och det har liksom också varit fungerande. Bridgerton som går nu på Netflix är en utav flera serier som har bytt ut traditionellt kaukasiska huvudrollsinnehavare till brunhyade. Även fast det har varit brittiska liksom, kostymdramor, så är det liksom att en utav de största liksom, hjältarna är en brunhyad man och kvinna. Liksom. Vilket är superspännande. Och det är, jag har sett massa exempel på det här under åren. Liksom. Tenant, exempelvis Chris Nolan, som också alltid traditionellt använt ljushyade personer, har nu använt brunhyade människor. Och jag tror att det är de här små förflyttningarna som måste göras. Exempelvis så är det ju så fortfarande att i dagspress ligger jävligt långt efter, eller veckopress, som aldrig kan sätta en brunhyad person på en tidning för de vet att den inte säljer. Utan de måste sätta antingen en person med typ ett kinsa-utseende, det vill säga ett blandutseende, eller en blond kvinna. Det vet man, kan man garantera försäljning.
Då tänker jag så här, vad blir nästa stora moment? Jag tycker det är väldigt intressant, för jag såg... Ja, men det har ju varit mycket liksom, det har inte varit någon debatt, det har bara varit hyllningskör till Ulf Lundell nu kring hans nya dokumentärserie i två delar. Och då tog Bingo Rimér upp att han fotograferade ju Ulf Lundell, de här famösa bilderna där Bingo plåtade Ulf Lundell med två unga halvnakna tjejer.
Ja, som allting såg ut på 2000-talet. Ska jag säga.
Precis. Och då frågade någon, både Bingo och Ulf Lundell, vad var tanken bakom? Och där tänkte jag så här. Där tror jag är det nästa nya moment. Det fanns ju aldrig någon tanke. En man har ju fram till Me Too fan inte behövt ha en tanke bakom någonting. De har bara fått feeling. Mm. Och så ringde han då och bad Bing och sa, här skulle jag vilja göra ett skivomslag. Så här. Jag skulle vilja ha någon ung tjej som satt på mina axlar i vitt linne och jeans.
Exakt.
För att de fick feeling. För att det skulle göra så att de såg potenta och unga ut. Ja, men, och så blir det ett jävla ramaskri med all rätt. Men så väldigt sällan som det har funnits någon tanke bakom det, i
männens
historia.
Den bilden var väl också upprinnelsen till hela Fittstim-debatten.
Tillsammans med brevet från Carolina Ramqvist. Men hon sitter ju också i dokumentären och hyllar honom och tycker att det där var så gulligt, det där brevet hit och dit. Så att det är lite så här, när fan blir gammal så blir han älskad.
Du hade ju två ord, sa du. Du har fortfarande bara gått igenom ett av dem.
Precis.
Livslarver. Har vi det andra ordet.
Och det är då hastkärlek.
Just det, hastkärlek. Jag fick en liten presentation av det här innan. Det var väldigt spännande också.
Ja, men jag tänker så här att det som jag tycker har gått förlorat för många människor, det är den där hastkärleken som vi inte tänker på att vi får varje dag. Kanske vid kaffeautomaten. Åh, vad fin du är i håret. Vad har du gjort? Mm. Eller man träffar någon så här på tunnelbanan eller på krogen, man säger något fint, man får en kram. Det är liksom någonting som fyller en med energi. Och jag tänkte på det när du och jag träffades i Orsa Grönklitt. Det var en väldigt kort stund eftersom vi var tvungna att åka för Bobo mådde dåligt. Och, ja, men, du skulle låna några skidbrallor, det var hit och dit. Vi sågs liksom, ja, vad kan man säga, i runda slängar en minut.
Ja. Och han tar en bild.
Han tar en bild. Och Nisse Hallberg, komikern, han tyckte att det där var den roligaste bilden han har sett hela sitt liv.
Varför då?
Nej, han tyckte det var så roligt att säga, vi träffades i ett momentum, jag dök upp bakom som gubben låg. Han har liksom zoomat in mig bakom dig och bara gör så skrattgrejer. Han har skickat flera gånger så här, det är det roligaste jag sett under hela 2020. Att det är så här, ja, men man är inne i ett ögonblick.
Ja.
Det är inte eftertänksamt, man försöker inte vara snygg. Man träffar någon man tycker väldigt mycket om och man bara tar en bild.
Ja.
Och då kom jag på ordet hastkärlek. Att säga, jag åkte därifrån med en liksom väldigt fin känsla av att säga, hej då, du tog hand om oss igen lite under dagen och senare på kvällen. Att ena leder till andra, och det har du inte gjort det senaste året.
Nej, det var
så då sant. Tänkte jag så här, lite som jag kan känna också när jag är ifrån mina män. Eller jag har inte så många, men
du har ju 5 stycken, 6.
Ja, nämligen att man känner en väldigt stark lycka och samhörighet när man säger snabbt kommer ihop.
Ja.
Du vet, en snabb puss under lunchen med den man älskar.
Ja, men det är också saker man tagit för givet.
Ja.
Under så många år. Att det aldrig skulle försvinna. Och när man var utom det ett år, liksom, då är det ju, då vill man ju aldrig vara utan det.
Så var det.
Och nu tycker jag vi kastar oss raskt in i första delen utav flera i vår nya, liksom, vad ska jag kalla det för, lite minikini-serie, podden i podden, får man säga så?
Så får man säga.
Ja, där vi ska...
Lite som skärtamentet i skärtamentet.
Berätta mer om det, tack. Är det det som...
Det är mitt nästa ord.
Okej, vi återkommer till det nästa vecka. Annes ord, ord.
Nej, men vi tycker ju väldigt mycket om att rota lite i historien. Det behöver inte alls vara särskilt långt tillbaka. Men sånt som vi tycker ska stötas och blötas lite mer, kan man säga.
Ja, men precis. Både du och jag har ju massa särintressen utav olika saker.
Jag har litteratur.
Ja, du har ju uppenbarligen litteratur och jag gillar ju allt ifrån historia till liksom crime.
Mm.
Och den här veckan kommer vi, vårt första ämne handla om KB-mannen. Ni som har sett tv-serien Bibliotekstjuven med Gustav Skarsgård i huvudrollen hade nu en repris under julhelgen. Han är då inspirerad av den här KB-mannen som egentligen differentierar sig lite från själva Skarsgård-karaktären.
Det var vid 16:30 i morse som explosionen inträffade i fastigheten som ligger mitt i centrala Stockholm.
Det var ju dramatiska bilder i november 2004 då när han sprängde både sig själv och sin lägenhet efter att det här dubbellivet avslöjades.
Ja, just det var ett självmordsförsök, tror jag.
Explosionen var så kraftig att taket gav vika och vare sig polis eller räddningstjänst har kunnat gå in i lägenheten på grund av rasrisk.
Vad var hans drivkraft?
Ja, det verkar ju som att han har använt pengarna till att överkonsumera.
Mm. Polisen har inte kunnat nå den 48-årige lägenhetsinnehavaren och man vet fortfarande inte om han finns i lägenheten.
Ja, precis som tv-serien Bibliotekstjuven handlar ju om Gustav Skarsgårds karaktär som är en ganska enfaldig, lite åsidosatt underdog som vill leva det fina livet. Men verklighetens KB-man var lite av en akademisk playboy. Han lärde sig kryphålen i samtiden och dåtiden och blev besatt. Man kan förklara.
Den här då akademiska playboyen hade ett namn, han heter Anders Burius och han var då chefsbibliotekarie på KB och han stal en massa böcker. Just bibliotek är ju faktiskt perfekta tillhållet. Lugnt, stilla, ingen rör sig, man är ofta ensam. Så att han stal då en massa böcker medan han jobbade där och sålde böcker för miljoner innan han faktiskt sprängde sig själv i luften.
Ja, det här är ju en osannolik historia. Men under KB så är det alltså, vad är det, 40 meter ner med böcker. Alltså vi pratar om böcker i miljoner som aldrig, alltså sådana syrefattiga små gångar som böcker kan leva och överleva i.
Lite som fina viner, fast
exakt.
Böcker.
Och Anders hade redan 1978 studerat idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Och bara 22 år gammal så hade han fullgjort samtliga kurser. Det är ganska avancerat ska vi tillägga. Och därefter sadlade han om och gjorde klart juristlinjen. Men han tyckte inte att det var nog där. Så han tog med en juristexamen. Så han passade på att ta en högskoleexamen på bibliotekarielinjen i Borås.
Precis, och det här känns ju lite som en röd tråd då att sen kommer mamman som berättar då om sonens tidiga år, hur han betedde sig. Och hon berättar ju då att han var en smart kille men hade inga syskon. Och vad gör man då om man kanske inte har några syskon att bråka eller leka med? Nej, men då dras man ofta till böcker och kunskap. Eller då till någon lite mer bråkigare val då. Men han fastnade i böckerna då under uppväxten i Eskilstuna. Det här är ju någonting som återkommer att de flesta liksom kufiska människor har inga syskon.
Nej.
Och det är ju väldigt vanligt eftersom just den här empatin som man inte växer upp med, att man liksom ska lära sig. Och du vet,
ja, men som en syskon funkar, att man precis. Måste så här, träna sig det där. Om du inte är en social person så kommer du liksom bara bli apart.
Ja.
Åke Liljestam som var överbibliotekarie på Karolinska institutets bibliotek var den som anställde Anders för ett halvår och sen liksom grundlade hela liksom, KB-chefen som han senare blev karriär. Han fick direkt ta hand om de äldre samlingarna.
Mm. Och han fick ju gena sin chefsförtroende och fick då röra sig ensam runt samlingarna. Och inkunabler som är böcker från boktryckkonstens första stadium som det heter då, det är under andra hälften av 1400-talet och så kallade presentband från 1500-talet. De stod med kursböcker och pockets, lite huller om buller, det var inte så noga på den tiden. Och Anders lärde sig snabbt vad som var värdefullt, bland annat genom att läsa auktionsantikvariatkataloger, det är ett litet tips.
I Europa och USA så växte intresset för att samla böcker och priserna trissades upp rejält. Böckerna var liksom på väg att bli en form av så här investerings- och handelsobjekt. Alltså på sidan av konsten. Och det var liksom nyrika personer som blev rika på böcker och inte hade haft intresse om det innan.
Och om vi ska titta tillbaka lite på hur säkerheten, eller fortfarande hur säkerheten är på bibliotek, så var ju den usel över hela världen. Och det fanns en, då en annan man som härjade just nu i USA, Steven Bloomberg. Och han snodde ju stal runt 24 000 böcker från mer än 270 bibliotek för att bygga en liten egen samling hemma i lägenheten.
Jaha, som man gör.
Som man gör. Nej, men det vet du ju själv när man är på bibblan. Det är väl ingen som... Man skulle kunna plocka på sig 500 böcker i en väska och gå.
Ja, bara markera tre och så plocka i sig två och så. Ja, chip-chop ut. Ja, Åke Liljestam som han hette såg ju ändå den här talangfull framtid för den här bibliotekarien som han hade som sin adept när den slutade efter 6 månader. Vad Åke inte visste om var att Anders försvann med böcker värda över 1 miljon kronor. Han hade nu även startat sin sidokarriär som boktjuv och hans motiv var väldigt simpelt. Det handlade om pengar.
Mm. Och sen så har vi den ingrediensen som nästan alltid leder till fördärvet. Det är ju då någon av de här stackars intelligenta pojkarna känner sig förorättade.
Precis.
Och det hände också Anders. För 1989 fick han veta att han inte skulle få bli professor i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet. Och då blev han rasande. Alla sakkunniga var bibliotekarier och tyckte att det var självklart att den viktigaste meriten för den som skulle bli professor var att han hunnit se så många bokryggar, skrev han till en känd kulturchef på en tidning. Ja, tycker vi skickar vi också iväg. Det här är också en Ulf Lundell-regeln egentligen, ska man inte skicka iväg sånt här. Men då är man riktigt förrättad.
Ja, och det känns ju också som att man fäktas på ett väldigt akademiskt plan. Precis. Genom att skicka små stickade knivar i sidan.
Mm. Små på exakt.
Ja, verkligen. Samtidigt så gifte sig Anders med Marie, en jurist från Jämtland. Och han hade också i samma veva fixat en kontakt i Tyskland, vilket han samma år, 1989, sålde 11 utav sina stulna böcker till på det ansedda auktionshuset F. Dörling.
Det känns inte som att de heller hade någon direkt så här, koll här på vad som kom från stulna.
Det finns ju tre regler varför auktionshus finns. Det här är ju väldigt roligt. Det är despite, despair and divorce. Alltså så att du måste ju vara liksom i någon form av ekonomisk klammeri. Du har antingen liksom blivit, alltså du har ju någon har dött och du har ärvt någonting och du säljer av det. Eller så håller du på att skilja dig och du är också i klammeri. Så att det är så här, auktionshusen lever och verkar på olika människors desperation, så kan man säga.
Samtidigt som Anders och Marie fick en son och flyttade till Söderköping som då blev deras hemvist under 2 år då Anders gjorde tingstjänst på tingsrätten i Norrköping, så fortsatte då Anders med den här verksamheten. Men då var det ju, han tjänade några tusingar hit och dit, men de här summorna sköt ju snart i höjden och han började bli rik.
Precis, och trots juridiken så höll han fast vid drömmen om en karriär inom bok- och biblioteksväsendet, och han hoppade på ett projekt vid Göteborgs universitet, en tjänst som gav honom tillgång till en rad bibliotekssamlingar. Mm. Mitt i projektet vid samma tid som han fick sin andra son så for han 1993 till Tyskland och sålde 8 stulna böcker via F. Dörling.
Nu har det ju börjat snurra.
Mm.
En del tyckte att han då avancerade i liksom i sin karriär lite snabbt. För 1995 blev han chef för handskriftsenheten på KB. Och nu ansvarade vår gode Anders för en enhet på ungefär 11 medarbetare. Ja, men han hade ju som, han hade ett, ja, men det var väl inte något särskilt extraordinärt chefsarbete. Han planerade, hade personalsamtal och bistådde med olika ansökningar kring projektmedel då.
Anders började nu ta hissen de där 40 metrarna ner under marken där de där atombombsäkra bergrummen gömde bibliotekets samlingar som utåt sett liknar 2 magasinshus. Som chef hade han alltså fri tillgång till de här och botaniserade obehindrat bland klenoder från kompakthyllorna. Det fanns böcker som inte hade öppnats en enda gång på 400 år. Böcker som någon aldrig efterfrågat men var eftertraktade utanför biblioteket. Och för en tjuv var det här som att ha daglig tillgång till ett välfyllt bankvalv där inte ens övervakningskamerorna störde.
Mm, så att helt sonika så stal han de här antika dyrgriparna och stoppade ner på portföljen och gick förbi vakten. Sen gick han förbi skulpturen Läsande man i entréhallen på KB och försvann genom entréns triumfbåge. Sen tog han tunnelbanan till centralstationen, hittade rätt tåg och sjönk ner i sätet. Och tåget dunkade söderut i skymningen. Medan Anders vaggades i sömn upphörde han att vara bibliotekaren Anders B. Nu var han samlaren Carl Fields på väg till Hamburg för att göra bokaffärer på hög nivå. Det är film.
Ja.
Ja, så spännande.
Ja.
Han hade alltså ett alias.
Precis, och det här är väldigt spännande. Han tog alltså nattåget på fredagen och var tillbaka på jobbet måndagen. Och redan på 80-talet så hade han en kontakt som tog emot hans stöldgods för auktionering. Men nu på 90-talet hade Anders fått en ny kontakt som heter Konrad. Och han jobbade på en av Tysklands främsta bokexperter. Och han kunde få Anders böcker sålda internationellt via kvalitetsauktioner i Hamburg. Konrad hade lyckosamt börjat på en av de anrika auktionshusen, Kettler Könst. Och var vid ungefär samma tid som Anders började på KB. Så det här liksom gick ju stick i stä.
Ja, sen var han lite klurig också. För en av hans favoritlyriker var Erik Axel Karlfeldt. Och han blev en av de här styrelsemedlemmarna på Karlfeldtssamfundet. Och sen så när han som tjuvde använde sig av aliaset Carl Field. Så det var ju ganska kul och roligt. En hommage då till Karlfeldt.
Precis. Mm. Och i perioder hade han ju svårt att hantera det här chefskapet. Han gjorde sig allt mer impopulär hos medarbetarna och han var på väg faktiskt att omplaceras. Men hälften av personalen på hans enhet, de ryckte ut till hans försvar.
Mm. Och som vanligt då så lyckas man leva många av de här som är lite finare tjuvarna.
Ja, men det är ju alltid så här dubbelliv. Ja, är inte det helt otroligt?
Jo, det slår ju aldrig fel och oftast väldigt länge också.
Ja.
Jag tänker ofta så här att fruarna då, har de liksom inte misstänkt någonting? Om Matti skulle liksom, Joel skulle åka till Hamburg ja, i och för sig. Ja, vi ska dit på säljuppdrag.
Ja, men jag tror bara man etablerar en lögn tillräckligt tidigt så tror jag man får igenom vad som helst.
Ja, det är sant. Ja, men Anders och hans fru, då de två sönerna, levde traditionellt familjeliv. De hade en villa i Uppsala och prenumererade på tidningen Hus och Hem. Kämpade som alla andra med bolån, studieskulder och betalade tv-licens. Ja, det här hade kunnat se hur alldagligt ut som helst om det inte var för hans sidoliv. Och en gång flög han till Tyskland, men annars så var det kvällståget som gällde. Och i Hamburg tog han in på ett billigt hotell. Så att, det här är också rule number two. Gör inget väsen.
Nej.
Det var icke extravagant. Det är många som har fallit på den regeln, har fallerat.
Exakt. Men det här drar ju i alla fall för mig tankarna till den här chefen för myntkabinettet som avslöjades via en simpel frimärkstöld. För i valven på Kungliga myntkabinettet så finns nämligen en gyllene skatt, en av de finaste i världen, till ett värde av 25 miljarder kronor. Men så upptäcktes också att det var mynt för 25 miljoner kronor som var försvunna. Och ganska snart så insåg man att det här var museets högsta chef som var misstänkt. Men det var också bara början. Såg du den här programserien Guldfeber som den heter? Om ni inte sett den så tycker jag verkligen ska kolla på den. Finns på SVT. Som Åsa Blank gjorde.
Här blir det, tycker jag, det som jag tycker är mest intressant med hela den här Guldfeber dokumentärserien är ju hur man, jag har aldrig förstått, eller det förstår mig, men just i den här världen tycker jag är så otroligt passionerade samlare. Det är liksom en värld då med en slags brödraskap med ordnar, adel och kungligheter och men den bygger också på så här, om den här orden att man inte pratar utanför mun. Men den världen håller ju på att krackelera, eller har ju krackelerat.
Ja, men det finns ju ändå någonting med små, vad ska jag säga, specifika nörderisamfunden som så här, öppnar upp för kleptomani etc. Alltså Ian Wirsén som han hette då, han dog alltså förra året i en väldigt tidig demens. Han dömdes ju alltså för grov stöld till 3 års fängelse av tingsrätten. Hovrätten ansåg 2019 att straffvärdet låg på 4 år, men det beslutade för att han inte skulle få avtjäna fängelse eftersom han var sjuk i en ovanlig form av kronisk demens. Men, och så dog han faktiskt förra året. Och det var ju samma år som den här dokumentären kom. Det avslöjas ju inte faktiskt i dokumentären, för med de sista bilderna när han stryker mamma, porträttet på kinden och sådär, då förstår man ju inte att han är sjuk.
Nej, men det är en scen som jag tycker är så himla tragisk i serien, och det är att när Åsa då, filmteamet, kommer hem och tittar i hans garderob, så har han så här 300 Eton-skjortor typ som är oöppnade.
Ja, han var bara hoarder.
Han ville bara liksom köpa det, han använde det inte. Han hade ingen att visa upp sig för, han var helt ensam liksom.
Ja.
Ett sätt att så här, dämpa ångesten och ensamheten.
Precis. Men tillbaka till KB-mannen. Vissa böcker på KB stod ju liksom noterade i katalogskorten och i Libris, som är ett bibliotekssystem. Under tiden några böcker bara fanns i Libris och i en katalog. Men ofta så glömde Anders att ta bort några av korten, och minst 6 gånger så ryckte han bort kort så slarvigt att han lämnade kvar liksom pappersrester. Om man skulle se det på det stora hela med tanke på hur många böcker som finns där, så skulle man ju säga att ja, det är ett minimalt slarv. Men liksom ett decennium senare utav stölder så blev allt det här ett ganska ordentligt slarv och en kedja av spår som i tysthet började liksom maska ut vem som var den här tjuven.
Sen så i alla fall startades en utredning, för nu börjar man misstänka att det var någon på KB som stal böckerna internt då. Och det var en kvinnlig utredare som letade efter en bok då, Das Illustrierte Mrs. Hippert Hall, från 1850-talet, som var gjord av en konstnär som heter Henry Lewis. Och den innehöll då 78 grafiska blad med så här, miljöer kring den amerikanska floden då. Och den här kvinnliga utredaren märkte då att samtliga bokens uppenbara registerkort, namn, real och slagordskorten var borta. Men sen när hon tittar vidare i en annan katalog så hittar hon ett kort som inte riktigt visste vem det tillhörde. Men det visade sig i alla fall att KB verkligen hade ägt den här boken. Och därefter startade man en explicit då, intern utredning för att spåra insider som man insåg då härjade i magasinen. Men man förstår också att alla dessa tusentals böcker måste vara liksom som leta efter en nål i en höstack på något sätt.
Gud ja. Men Lewis-boken hade Anders sålt via Kettler Kunst redan 1998. Och under tiden KB försökte avslöja tjuven tog Anders ännu en tur till Hamburg. En resa som faktiskt kom att bli hans mest inkomstbringande, men också den sista.
Kettler Kunst fyllde 50 år som auktionshus och i maj 2004 så hade man en jubileumsauktion med olika bokrariteter. Och efter 2 dagars maratonbjudande från olika intressenter över hela världen så jublade de här förrättarna i auktionshuset. För att, och den boken som de jublade allra mest för var Anders inlämnade stulna bok då, Maximilianus. Och buden hade haglat från Italien, Spanien och Frankrike och slutligen gick den här boken då för 94 300 euro som nästan var 900 000 kronor till en samlare. Och Anders gjorde sitt största klipp någonsin, men samtidigt så knakade hans äktenskap i fogarna.
Därför hade han nu köpt en tvåa högst upp i ett hus på Surbrunnsgatan i centrala Stockholm. Och där träffade han en polsk kvinna som han inlett en relation lite parallellt med. Hon var 1 år äldre än honom och hade en son som studerade. Det här blev sen det förhållandet han liksom bryggade över i. Enligt uppgifter så följde hon också med honom till Tyskland någon gång.
Mm. Så det började väl då, allting började på något sätt knaka lite. Men i början av november 2004 så visade den här KB-utredningen att det var Anders som var den här tjuven som hade jäckat dem under så många år. Och ett av de starka bevisen var då såklart att han hade haft tillgänglighet till samlingarna. Och en annan var då att Anders kunskap, han visste ju hur mycket de här olika verken var värda. Och det var just de här kriterierna som han uppfyllde då. Och när han blev konfronterad med de här uppgifterna så erkände han direkt förledningen.
Ja, inte det
här tycker jag är lite fascinerande. Det är lite som att han ville bli upptäckt.
Ja, men det är inte många gånger så. Man är fast i något.
Det bästa tycker jag ändå är att han säger att ni behöver inte föra er vidare. Säger han, tycker att det skulle lösas internt de här stölderna för miljontals kronor. Men istället så ringde KBs utredare polisen.
Ja. Och Anders häktades den 7 november 2004 och erkände en andra gång. Böckerna han hade stulit från KB kunde han nästan utan till. På häktet ombads han skriva ner några titlar. Jag ska göra vad jag kan, svarade Anders. Och skrev en detaljerad lista med författare, årtal och allt. 3 veckor in på häktningen fick han reda på att Marie ville skiljas. Och det blev lite spiken i kistan för Anders. De hade väl påbörjat någon form av skilsmässa där, men den hade avskrivit. Men de hade levt också nästan 3 år isär. Men det här blev någonting som fick bägaren att rinna över. Och när Anders släpptes den 3 december från häktet så hade han förlorat det mesta. Även respekten i den akademiska världen som var hans. Och jag tror liksom är det här som egentligen är det stora. Inte att Marie vill skiljas på riktigt.
Nej.
Utan att han faktiskt så här förlorar anseendet. Där han blev högst aktad.
Men de män som jag känner som har haft psykopatdrag så har ju inte varit liksom the loss of kärlek, utan det har varit the loss of respect som har gjort att de så här, dragit, liksom blivit rädda eller ändrat inriktning, man ska säga. Hemma på Supermusgatan skrev han natten till onsdagen den 8 december en ny lista. Den här gången så handlade det om vad som var värt att leva för och inte. Han kom fram till att det var fler punkter som gjorde så att han inte tyckte att livet var värt att leva. Så han tejpade fönsterrutna springor och täckte för andra lufthål. Och sen så la han sig på en madrass vid spisen och satte på alla brännarna.
Men gasen ville alltså inte strömma ut om inte lågorna var tända. Så därför tog han slangen som löpte från den fasta gasledningen till spisen och högg minst 3 gånger på den med något vasst så att den till sist gick i tu. Och till slut så nådde mängden gas och syre i lägenheten en sån kritisk blandning att strömmen i en lampa eller kylskåp fick den att explodera. Och stötvågen studsade runt i lägenheten och skadorna blev så enorma att ytväggarna ut mot gatan blåstes bort. Alltså det här, jag var ju på den här platsen när det här hände. Jaha. Alltså dagen efter. För det här var ju liksom en smäll som hördes över nästan hela Stockholm. Och det är alltså ett helt våningsplan i det huset på Surbrunnsgatan högst upp som var helt urblåst. Och det tog alltså 4 dagar innan polisen hittade Anders under allt bråte. Och i det här, vad ska jag säga, raset så hittades ju även hur många böcker som helst. Cirka 25 titlar och några fanns också hemma hos hans mamma. Det var böcker från Karolinska institutet med ett värde på runt 1 miljon, bara det.
Wow, han var väldigt målmedveten i alla fall måste jag säga, i sitt tillvägagångssätt att ta sitt liv.
Gud ja.
Inga tveksamheter där inte. Och när Anders då bekräftades död så stängde man stöldutredningen. Men utredningen Mitt Kettlerkunst tog vid.
Precis. Konrad vägrade först att tala. Han ville få hela utredningen av Anders brott presenterad. Och då började han sakteligen samarbeta med svensk polis.
Den här Konrad då, han hade ju hjälpt Anders så att de här KB-böckerna auktionerades bort till olika länder. Och då fanns det en möjlighet för KB, det var ju att köpa tillbaka dem. Men det var ju tveksamt om de hade råd. De hade ju gått för miljontals kronor. Men årligen kunde KB i alla fall köpa tillbaka böcker och tidskrifter för ungefär 8 miljoner kronor. Förstår du vad han hade ställt till det med?
Nej, det är helt otroligt. Och Konrad säger då, jag har inte gjort något fel genom att sälja böcker åt Mr. Fields och jag hade inga problem att göra det, förklarade Konrad i ett mejl.
Han ville berätta mer, skrev han också, men förklarade att hans advokat inte tillät det. I media sa man att Anders ledde ett liv med Armani, kavaj och lyxbilar, men det var så fel som det kunde vara. I förhören så kom det också fram då att hans fru då sedan många år tillbaka, Marie, inte kände till stölderna trots att hennes man då stal böcker under deras 17 år tillsammans. Och Anders polska flickvän som sa att hon inte heller visste om stölderna, men självmordet såg båda som en konsekvens av hans mörka hemlighet då.
Precis. Mm. Nej, men den är ju, jag kan ju inte sluta fascineras av historier inom de här slutna rummen. Men vet ju att det finns ju alltid såna här små fantastiska historier som kan blomma upp då och då.
Men jag tänker också att så här, man blir ju såklart, det börjar, vad är det man säger, det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål.
Precis.
Att när någonting går så där lätt, jag förstår att den går överstyr, för att det är ingen liksom, det blir ett spänningsmoment, men det är lagom farligt. Och samtidigt får han liksom leka lite agent, sitta på tåget. Det var ju en mystisk, lockande värld, förstår jag. I liksom, jag menar, om man jämför sig då mot det här vanliga livet liksom med snoriga ungar och frun som satt där hemma. Men jag är fascinerad.
Jag tänker också när det kommer i en viss tid i livet som man är mer mottaglig, öppen för liksom den här, vad ska jag kalla det för, eskapismen. Mm. För att jag kommer ihåg, jag jobbade som skvalljournalist under några år för News of the World. Väldigt undercover. Alltså det var ingen som visste om att jag gjorde det här.
Nej.
Och liksom det var ju inkomstbringande och jag var i mina tidiga 20 år. Alltså det här var ju, jag var ju som en hemlig agent när jag åkte ut på de här uppdragen.
Och vad var det då för uppdrag?
Ja, det kan vi ta i en annan podd.
Men jag har det var Carolas 35-årsfest och nej, men vad då, alla lockas väl av det där dubbellivet, vad då, man har väl haft tendenser till att göra såna där, till exempel haft 2 killar samtidigt tag eller inte sagt att man ska byta jobb. Alltså det finns en lockelse i det där för alla människor såklart.
Ja, men såklart, och liksom har du möjligheten att liksom ha nyckeln till godisfabriken, så varför skulle du inte låsa upp den?
Precis.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Hej då.